إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بر الله سبحانه وتعالى att välsigna oss i det vi gör. Och med tawfiq illa billah. Vår framgång ligger endast hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så vi ber honom att ge oss framgång i detta. Ge oss kunskap och förståelse. Och ikhlas, uppriktighet i det som vi gör. Vi kommer nu inshallah börja gå igenom en mycket viktig bok. Som varje muslim måste känna till. Och det är de 40 haditherna av Imam Nawawi. Som handlar om islams grunder. En bok som varje muslim borde studera, memorera och förstå sig på. Och denna bok skrevs av Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. Och man kan också säga al-Nawawi. Nawawi eller Nawawi. Han föddes år 631 hijri och han dog år 676. Han blev ungefär 45 år. Han var en stor lärd man i islam och blev ungefär bara 45 år gammal. Men Allah subhanahu wa ta'ala gav honom baraka, välsignelse i hans liv. Under dessa år uträttade han otroligt mycket och han skrev många viktiga böcker i islam. Han skrev bland annat den boken vi ska gå igenom nu som heter Al-Arba'in al-Nawawiyya. 40 hadither. Och han skrev också boken som alla känner till, Riyad al-Salihin. Eller hur? Och de här två böckerna är böcker som har fått kabul. Innan de är accepterade av alla muslimer. Finns det varenda moské nästan, eller hur? Han skrev också den här fiqh-boken, Kitab al-Majmur. Som är en av de bästa fiqh-böckerna som finns. Och den är mer inriktad på Shafi'i fiqh. Men han nämner också alla rättsskolor och bevis och jättemycket viktiga saker. Men tyvärr, han hann inte skriva färdigt den här boken. Trots att den här är mer än 25 volymer så hann han inte skriva färdigt den. Han kom bara till kapitlet om handel. Så om han skulle skriva färdigt den skulle den ha blivit ännu större. Men qaddar Allah. Så han skrev många viktiga böcker. Han lärde sig Koranen som ung. Studerade i Damaskus. Och de sa att när han studerade så var han väldigt seriös. Han hade 12 lektioner om dagen. Mashallah. 12 lektioner om dagen. När han gick och läste till ulema och memorerade och så vidare. En Nawawi skrev den här boken 40 hadither. Och det gjorde han för att många av dem som levde före honom också samlade böcker där de samlade 40 hadither. Ni kommer hitta jättemånga hundratals böcker som heter 40 hadither. Men om olika saker. 40 hadither om salah, 40 hadither om giftermål, 40 hadither om dua. Så Nawawi fick tanken att skriva 40 hadither som handlar om, eller som samlar de hadither som islam grundas på. De viktigaste haditherna i islam. Där varje hadith utgör en grund i islam. Och innan honom så fanns det en lärd man som heter Ibn Salah. Som var väldigt lärd i hadith. Han samlade 26 hadither som islam grundas på. 26 viktiga hadither. Som utgör en grund för islam. Så Nawawi reflekterade över dessa 26 hadither. Och fann att man kunde lägga till 16 till. Som också utgör en grund i islam. Så tillsammans blev det 42 hadither. Och skrev då, eller samlade denna bok, 40 hadither. Trots att det är 42, så är det okej att avrunda och se 40. Och efter Nawawi så kom den lärd man som heter Ibn Rajab al-Hanbali. Och han la till 8 hadither, så det blev 50 hadither. Men vi kommer igenom de här 42 haditherna som Nawawi samlade inshallah och ta'ala. Och som jag sa, alla hadither utgör en grund i islam. Till exempel, villkoret för att en dyrkan ska accepteras, uppriktighet. Första hadithen. Att man följer profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hadith Aisha som kommer nämnas. Vad är det som är halal? Vad är det som är haram? Kommer också nämnas hadith Nu'man ibn Bashir. Hadith om god karaktär. Vad är god karaktär för någonting? Vad är Guds fruktan för någonting? Vad är iman för någonting? Vad är islam för någonting? Alla de här viktiga, grundläggande sakerna kommer vi att gå igenom. Och Allah är den som förstår sig på den här boken. Kommer ha mycket förståelse i islam. Trots att den är så kort så finner vi att många muslimer är okunniga om dessa bestämmelser. Och det är inte heller någonting man ska tänka på, att man ska tänka att ah, det är en liten bok, det är en kort bok, inte så viktig, eller 40 hadither. Wallah, allting i islam är viktigt. Och profeten alaihissalam, då han talade med uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Och han sa i en hadith, utitu jawami al-kalim. Jag fick det talet som är konsist, det som är få i ord men stor i betydelse. Så profeten alaihissalam, när han talade, det var få ord, men det är stor betydelse. Så vi kan ta ett exempel idag, det här innamal amalu binniyat. Vi kommer gå igenom denna hadith. Att gärningarna baseras på ens avsikter. Vi kommer förstå hur otroligt mycket som baserar sig och grundar sig på denna hadith. Trots att det är så få ord. Mashallah. Och Nawawi hade också som villkor att dessa 42 hadither kommer vara autentiska. De flesta av dem finns i Bukhari och Muslim. Eller en av böckerna. Eller andra autentiska böcker. Och det är jätteviktigt när man ska studera islam. Att man studerar islam från dess grund. Eller usul. De lärda brukar säga från förut. Man bayya al usul hurim al usul. Den som struntar i grunderna kommer aldrig att nå sitt mål. Om du börjar läsa massa djupa böcker och sånt, men du hoppar över grunderna, alltså, du kommer inte nå ditt mål. Så man börjar inte med de djupa och avancerade böckerna, utan man börjar med grunderna alltid. Arabiska, Koran, de här nycklarna till kunskap. Mustalaha, grundläggande hadither. Skulle du börja memorera Sahih Bukhari eller Arba'in Nawawi? Självklart, de här lättare böckerna först. Man går stegvis uppåt. Och de säger det som ett barn som börjar skolan. Han börjar inte med att läsa avancerade böcker, eller hur? Utan han börjar med att lära sig ABC. Och sen sätta ihop bokstäverna och sen vokaler och så vidare, eller hur? Och samma sak är när man studerar islam. Man börjar med grundläggande kunskap och så tar man steg 2, steg 3, steg 4. Och så är alla lärda har gått den här vägen. Det finns ingen lärd som har hoppat direkt till den djupa kunskapen. Tayyib. Vi ska nu inshallah börja med första hadithen. Hadith Umar radiyallahu anhu. Författaren säger... عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه برتد البخاري ومسلم. Det berättas från Amir al-Mu'minin, de troendes ledare, Abu Hafs, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum, att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: gärningarna görs med avsikter, och varje människa kommer att belönas i enlighet med sin avsikt. Om en person utvandrar till Allah och hans sändebud, så är hans utvandring till Allah och hans sändebud. Men den som utvandrar för någonting världsligt, för att uppnå denna sak, eller en kvinna som han vill äkta, så har han utvandrat för det han har utvandrat till. Bukhari Muslim. Denna hadith handlar om avsikter, uppriktighet, vilket är en av de två villkoren som krävs för att en gärning ska accepteras hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och då denna hadith handlar om att korrigera sin avsikt, så är det en hadith som många av de lärda har lagt först i sina böcker. Nawawi nämner den först. Imam Bukhari nämner denna hadith först i Sahih Bukhari. Al-Baghawi nämner den först i sina böcker. Suyuti nämner den först i många av sina böcker. En av salaf som heter Abdurrahman bin Mahdi, en stor lärd i hadith, han sa: det är passande att varje person som skriver en bok börjar sin bok med denna hadith. Och Ibn Rajab al-Hanbali, han säger att de lärda är överens om att denna hadith är autentisk. De har alla accepterat den. Och Bukhari inledde sin bok med denna hadith. Och han gjorde den som ett förord till boken, där han indikerar att varje person som inte avser Allah med sina gärningar, det han gör är batil, det är falskt, det är fruktlöst i detta liv och i nästa liv. Jenny, vad säger de när det här? Ibland när de börjar en föreläsning, de skriver en bok, så börjar de med innamal a'malu bin niyat, att gärningarna baseras på ens avsikter. Varför? För de vill här indikera och lära människan att man måste korrigera sin avsikt. Jenny, du börjar boken innamal a'malu bin niyat. Bukhari, jo, för att jag skriver denna bok för Allahs skull. Korrigera min egen avsikt. När du läser boken, varför läser jag boken? För Allahs skull. Så man ska alltid korrigera sin avsikt så att den är för Allahs skull. Och han sa här, Ibn Rajab, för att lära oss att varje person som gör en gärning för någon annan än Allahs skull kommer inte att få den accepterad. Och det han gör är fruktlöst i detta liv och i nästa liv. Ingen baraka, ingen khair, ingen hasanat, ingen khair, ingen kabul. Det accepteras inte bland folk, det han gör. För det är inte för Allahs skull. Så människan ska alltid börja med att korrigera sina avsikter. Och Ibn Rajab al-Hanbali, som också skrev den största förklaringen på 40 hadither, Jami Ulum al-Hikam, han nämner i hans förklaring att denna hadith, innam al-amalu bin niyat, är en av de hadither som hela islam kretsar kring. De lärda nämner att vissa säger det är 3 hadither, andra säger det är 4 hadither, alltså de mest grundläggande haditherna i islam. Imam Shafi'i, han sa de hadither som islam kretsar kring är 3 stycken. Och han nämnde denna som en av dessa hadither. Hada al-hadith thuluthul ilm. Shafi'i, han sa denna hadith är en tredjedel av all kunskap. Ja? Innamal a'malu bin niyat är en tredjedel av all kunskap. Och han sa denna hadith är grunden till 70 stycken kapitel i fiqh. En hela fiqh, hela islams fiqh-kunskapen om hur man ska dyrka Allah baseras på denna hadith. Avsikter. Och ni kommer förstå varför sen när vi nämner de här avsikterna, inshallah ta'ala. Imam Ahmed sa att grunden till islam är 3 hadither. Hadith Umar, denna hadith. Hadith Aisha radiyallahu anha, men ahtatha fi amrina hadha, hadithen om bid'a som kommer, och hadith Nu'man ibn Bashir som handlar om halal och haram. Vet ni varför de lärda sa att just de här haditherna är islams grund? Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss för att vi ska dyrka honom, eller hur? Ibada. Och dyrkan av Allah subhanahu wa ta'ala kräver 2 villkor. Vilka? Uppriktighet och att en dyrkan utförs i enlighet med profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam. Uppriktighet finner vi i denna hadith. Att den utförs i enlighet med profeten Muhammeds sunna alaihi wasallam finner vi i hadith Aisha som vi kommer nämna. Innamal a'malu bin niyat handlar om att korrigera sitt inre. Hadith Aisha handlar om att göra goda gärningar med sitt yttre, som vi kommer att nämna senare inshallah. Så vad var det då som profeten alaihi salam sa i denna hadith? Han sa innamal a'malu binniyat. Gärningarna görs med avsikter. Och varje människa kommer att belönas i enlighet med sin avsikt. Avsikt är någonting som finns i hjärtat. Och det finns här två förklaringar på den här meningen. Innamal a'malu binniyat. Det första är att ingen gör en gärning förutom en avsikt. Eller hur? Vad du än gör, bra gärning eller dålig gärning, så har du en avsikt. Eller hur? Varför gör du den här saken? Det finns en avsikt bakom. Och den avsikten är alla som känner till. Och han kommer belöna dig eller straffa dig beroende på din avsikt. Eller hur? Och som Sheikh Uthaymin rahimahullah säger att det skulle till och med vara omöjligt att göra en gärning utan avsikt. Eller hur? Så alla har en avsikt när de gör en gärning. Men sen är frågan vilken avsikt. Baserat på din avsikt kommer din belöning. En annan förklaring på innamal a'malu binniyat är att alla människor söker någonting, vill uppnå någonting med det som de gör. Och människan får det som hon uppnår, det som hon avser. Men generellt så får du det som du avser. Den som vill ha Allahs belöning, hans paradis, får inshallah Allahs belöning och paradis. Den som vill ha dunya, världsligt, pengar, kvinnor och sånt med sina gärningar, kanske får det han avser. Förstår ni? Men om du vill ha Allah, du har ikhlas, du vill ha Allahs belöning, inshallah garanterat så får du det som du söker. Som Allah ta'ala säger, inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Att Allah kommer inte försumma eller glömma bort belöningen av de som gör det goda. Så belöningen får man av Allah subhanahu wa ta'ala. Nam. Och sen så nämnde profeten alaihi wasallam ett exempel. Ett exempel på detta. Att den som gör hijra, utvandrar för Allah och hans profets skull, sallallahu alaihi wasallam, har utvandrat till Allah och hans profet. Yani den som vill utvandra för att rädda sin religion, för att praktisera sin religion, lära sig sin islam, ge seger till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, den personen får det som han avsåg. Hans utvandring är för Allahs skull. Men den personen som utvandrar för någonting världsligt han söker, eller en kvinna som han vill äkta, som han vill gifta sig med, hans utvandring är för det som han avsåg. Så här har vi två muhajirun. Den som utvandrar för Allahs skull, islams skull, och den som utvandrar för någonting världsligt. Den första får belöning av Allah. Och den andra får det han avsåg. Kanske en kvinna eller pengar eller någonting sånt. Och han kanske inte ens får det heller. Och profeten a.s. när han sa att gärningarna baseras på ens avsikter, man får det som man avser, nämnde sen ett exempel, det här med att utvandra. Men alla gärningar är likadant. Det var bara ett exempel. Men alla gärningar är likadana. Gärning den som gör salah för Allahs skull, hans belöning är från Allah. Den som gör salah för att folk ska se honom, hans belöning är noll. Han får ingenting. Han får bara att han står där och tuttar ut sig framför folk. Och på domedagen säger Allah, gå och fråga efter din belöning av de här människorna som du visar upp dig för. Det finns ingenting att hämta. Den som fastar för Allahs skull får sin belöning av Allah. Den som fastar för människors skull får ingenting. Och så vidare. Det var bara ett exempel. Det här med hijra. Och vi kommer komma tillbaka till hijra i slutet på lektionen. Tayyib. Avsikter. Niyat. Allah subhanahu wa ta'ala nämner också avsikter i Koranen. Men han använder då andra ord. Som el-irada. El-irada. Som betyder den som söker, den som vill ha. Den som avser. Synonym. Eller el-ibtira. Att också söka och vilja ha någonting. Avsikter kan delas in i många kategorier. Nu får ni ta fram pennan här. Det första och viktigaste indelningen av avsikter är niyatul amal wa niyatul ma'mulu lah. Den första är avsikten för att skilja gärningar åt. Niyatul amal. att ha avsikt i vilken gärning som man gör, vilken handling man ska utföra. 2. Niyat al-ma'mulula, att ha avsikt vem man utgör, med vem man utför gärningen för eller till. Taib. Och vi ska nu förklara de här två inshallah. Det första då, niyat al-amal, att ha niya för att skilja handlingar åt. Det här måste man ha. Till exempel så finns det obligatoriska gärningar och rekommenderade gärningar. Om du ska be, vilken bön ska du be? Du måste ha en avsikt innan du ber. Ska du be fard eller sunna? Eller namn. Till exempel fajr. 2 raka fara och sen 2 raka fajr. Du måste ha avsikt för att skilja dem åt. 2 raka fajr är sunna. Du har nya, att det är 2 raka sunnat eller fajr. Du ber fajr, du har nya att det är fard eller wajib. Man kan till exempel inte be 2 raka sunna före fajr. Och sen säga, ja, jag är så trött. Jag ändrar, eller de här 2 raka sunna jag bad, de kan vara fajr istället. Så kan man inte göra. Funkar inte. Du går in i moskén. Du ska be 2 raka. Vilka 2 raka? Är det 2 raka tahiyat al-masjid? Är det 2 raka efter att ha gjort wudu? Är det 2 raka före dhuhr? Ja, du måste ha avsikt för att skilja gärningarna åt. Vilken sunna gärning gör du? Är det en sunna gärning eller obligatorisk gärning du gör? Samma sak med fastan. Till exempel, det är sunna att fasta måndagar och torsdagar. Du är skyldig några dagar för ramadan. Du var sjuk eller du var resande. Du ska ta igen en dag för ramadan. Du ska fasta måndag eller torsdag. Då måste du först göra avsikt. Är det sunna eller är det fard som jag ska ta igen för ramadan? Du kan inte till exempel fasta måndag och sen säga typ sunna du fastar och sen efteråt så säger du om den här dagen kan vara en av de dagarna jag är skyldig i ramadan. Funkar inte. För du hade inte nia, du hade inte avsikt innan att det här ska vara en dag av ramadan. Förstår ni? Du kan inte heller ändra avsikt mitt på dagen. Du börjar fasta sunna och sen mitt på dagen, ah, just det, jag är skyldig en dag i ramadan. Vi gör den här dagen till den här dagen i ramadan. Funkar inte heller. Utan man måste ha avsikt för att skilja gärningen åt. Är det sunna eller är det wajib? Och även är det wajib så finns det flera wajib. Som salat till exempel. Är det dhuhr eller asr du ber? Den här avsikten måste man ha innan man ber. För att skilja gärningarna åt från varandra. Att ge pengar i islam. Ge pengar till fattiga. Det kan vara massa saker. Det kan vara zakat. Det kan vara sadaqa. Det kan vara hibba. Det kan vara en gåva. Hadiya. Vad var det för någonting? Det är 100 kronor till en fattig. Du måste ha avsikt. Okej, du vill hjälpa honom, mashallah. Men generellt kanske sadaqa. Men om det är zakat som är wajib, då måste du ha ny avsikt. Att de här pengarna, 100 kronor, är zakat. Jag är skyldig att betala till exempel 1000 kronor i zakat. De här 100 kronorna, yani, är en del av de här zakatpengarna. Man kan inte ge 100 kronor sadaqa och sen säga men jag drar av dem från zakatpengarna. Man kan inte ändra avsikt efteråt. Den avsikten måste finnas före. Så det här är viktigt att känna till. En till punkt som faller in under detta är niyya fi tamyiz al-adat min al-ibadat. Att ha avsikt i att skilja dyrkan från vardagliga saker. Till exempel att göra rusul, att duscha. Ibland är det wajib att duscha. Man måste duscha. Om du till exempel har fått utlösning, du har varit med din fru, haft en våtrum, då måste man duscha för att kunna be, eller hur? Eller bada. Hela kroppen måste bli blöt. En person, han har till exempel janaba, han måste duscha. Och så går han ut och joggar. Och kommer hem och duschar bara för att han tycker att han luktar svett. Han vill bli fräsch. Räknas det här som rusul janaba? Kan han göra salah?
Nej.
Samma sak, han har janaba. Han tycker det är jättevarmt, 40 grader varmt. Han går och duschar för att kyla ner sig. Kan han be?
Nej.
Han hade inte avsikt att ta bort den här orenheten från sig själv för att kunna be. Avsikten måste finnas före. Ett annat exempel är till exempel som fasta. Ibland säger läkarna, du får inte äta på 12 timmar. Ska operera dig, eller hur? Ja. Låt oss säga att du får inte äta på 12 timmar. Du vaknar i morse, du äter ingen frukost, går till jobbet. Och det första du äter är efter operationen, efter maghrib. Har du fastat den här dagen? Nej. Trots att du inte har ätit eller druckit så har du inte fastat. För din avsikt var inte att fasta. Du kan göra kanske två avsikter igen. Men du hade inte den här avsikten. Den avsikten var bara att inte äta. Och samma sak i Sverige. Korta dagar på vintern. Du kanske vaknar stressad till jobbet. Du springer till jobbet. Glömmer frukost. Hinner inte käka lunch. Och käka första måltiden 16:00 på eftermiddagen. Solen har gått ner. Har du fastat? Nej. Så det här är adat. Att till exempel inte äta. På grund av att läkarbesök. Man kanske bantar. Man kanske inte hinner. Det här är inte dyrkan. Men att avstå från mat och dryck med avsikt för allas skull, då blir det en dyrka. Okej? Okay? Så ibland måste man skilja på det här med al-adat och al-ibadat. Det här var vad gäller avsikt i vad man gör. Två avsikt, vem man gör gärningen för. Niyat al-ma'mul lah. Vem man gör gärningen för. Och det är det här som ulema kallar för ikhlas. Uppriktighet. Att gärningen ska utföras för Allahs skull. Alla lillahi dinul khalis. Allah säger, är inte den sanna religionen eller den uppriktiga religionen till Allah. Det vill säga att man som muslim måste dyrka Allah uppriktigt. Allt man gör, gör man för Allahs skull. Man söker inte pengar för att dyrka. Man söker inte ära och status, utan man dyrkar för att få belöning av Allahs skull. Ikhlas, uppriktighet. Vad är det för avsikt man ska ha? Jo, att lyda Allah. Att söka Allahs belöning, Allahs paradis, Allahs välbehag. Och inte, som vi sa, att få status, pengar eller någonting. Det här ska man inte söka med sin dyrkan. Profeten alaihissalam, han sa i en hadith att Allah subhanahu wa ta'ala säger Ana aghna shuraka ani shirk. Jag är den som är i minst behov av en partner. Den som gör en gärning för någon annan än min skull kommer jag lämna till den personen. Genom Allah kommer på domedagen och säger till den här personen, gå och hämta din belöning av den som du visar upp dig för. Och det här är motsatsen till ikhlas, ria, shirk. Att man utför gärningar för att visa upp sig. Inte för Allahs skull. Då får man ingen belöning. Utan Allah säger, gå och hämta din belöning av de här människorna. Finns det någon belöning att hämta? Nej. Om du vill visa upp dig för imamen, för sheikhen, för pappa, mamma, chefen. De kan inte belöna dig. De har ingen hasanat att ge. Det är Allah som ger hasanat. Allah som förlåter synder. Så när man gör någonting så ska man utföra det för Allahs skull uppriktigt. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa i en hadith att de tre första människorna som helvetet kommer att tändas för på domedagen är en person som läste Koranen. Lärde sig Koranen. Vackert. Alla kommer hämta honom på domedagen. Alla kommer få honom att erkänna allting gott han har fått av Allah. Och alla kommer fråga honom, vad gjorde du med det goda som du hade? Med kunskapen och Koranen som du hade. Och mannen kommer att säga, ja Allah, jag läste Koranen för din skull. Och jag lärde ut Koranen för din skull. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala, kedhbt, du ljuger. Du läste Koranen för att man ska kalla dig för qari. En person som läser Koranen vackert. Waqad qil. Och det sades. Du ville bara visa upp dig. Att man säger, han är kunnig i Koranen, mashallah, vad fint han läser. Och folk gjorde det. Du fick det du ville. Och sen så beordrar Allah änglarna att släpa personen på ansiktet och kasta honom i helvetet. En annan person gjorde någonting som såg ut som jihad fi sabilillah. Allah hämtar honom och får honom att erkänna allting gott han har fått. Och frågar vad han gjorde med det goda han fick. Och mannen säger, ja Allah, jag stred för din skull. Tills jag dog. Martyr. Och Allah säger kedab, du ljuger. Du stred för att man ska kalla dig för modig. Och det gjorde man. Och så kastas personen på ansiktet i helvetet. Och den tredje personen är en man som Allah gav mycket pengar och rikedomar. Allah kommer få honom erkänna det goda han har fått och fråga honom samma fråga. Och mannen säger att jag skänkte i allting du tycker om. För din skull, ja Allah, så gav jag pengar. Och Allah säger du ljuger. Du gjorde det bara för att man ska säga att du är generös. Och det sades. Och mannen kastas på sitt ansikte i helvetet. Och det här, så profeten alaihi salam, han sa. De tre första människorna som helvetet tänds för på domedagen. Flammar upp för. Vilka är de? En man som läser Koranen. En man som dog i krig. Och en man som gav pengar till fattiga. De första som kastas i helvetet. In i före kuffar och allting. Varför? För de hade inte ikhlas. Ria. De ville bara visa upp sig för folk. Om Allah skydda oss. Också här nämns också hadithen där en man frågade profeten alaihi salam. Han sa, en man strider av mod. En annan strider av hamia. Yani han typ vill skydda sitt folk eller någonting. Han har så här, vad heter det? Hamas, yani. Han vill visa upp han entusiasm. Vem av dem strider för Allahs skull? Fisabilillah. Och profeten alaihi salatu wasallam, han sa, el-mujahidu men jahada litakun kalimatullahi al-ulya. El-mujahid, det är inte någon av de här två. El-mujahid är den som strider för att Allahs ord ska vara högst. Inte den som strider på grund av entusiasm eller på grund av mod, utan den som strider för att Allahs ord ska vara högst, för islams skull, för att sprida islam, för att skydda islam. Den personen är fisabilillah. Nej. En annan punkt som har med avsikt att göra är att en person kan belönas för en god avsikt utan att göra en god gärning. Ja? En person kan belönas för en god avsikt utan att göra en god gärning. En person vill göra en god gärning men kan inte göra det. Någonting hindrar honom. Då kan han ändå få belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat An-Nisa, vers 100. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Den som ger sig ut och utvandrar för Allahs skull till Allah och hans profet och sen dör, alltså på vägen, hans belöning är redan bestämd av Allah. Men han kommer få sin belöning. En person ger sig ut att utvandra för islams skull, för Allahs skull. Men dör på vägen, han når inte målet. Han når inte det muslimska landet. Han får ändå belöning som att han har utvandrat för Allahs skull. För att han hade avsikt, han hade nia. Och profeten alaihi salam en gång i jihad. Han sa till sahaba, det finns de som jag har lämnat efter oss i Medina. Vi har inte gått förbi en dal. Eller berg eller någonting förutom att de har varit med oss. Det var... Det var vissa ursäkter som höll dem kvar. De är sjuka, de kunde inte gå, vissa var blinda och så vidare. Men de ville så gärna gå. Vissa av sahaba grät. Som alla nämner i surat Tauba. Bekain. När det var tid för jihad, de grät. Det fanns ingen kamel, fanns inga vapen. Att de inte kunde följa med. Deras belöning finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. De ville gå, men kunde inte gå. På grund av en orsak. Så det här bevisar hur viktigt det är att ha en korrekt avsikt. Och profeten alaihi salam, han sa också att om en tjänare blir sjuk eller reser, så kommer Allah skriva ner samma belöning som han fick när han var frisk och bofast. En person som är frisk kanske ber sunna böner. 12 rakat sunna om dagen. Men han blir sjuk. Orkar inte gå upp och be. Men han vill be. Men kan inte. Han får ändå belöningen som att han skulle ha gjort dem. Samma sak som en resande kanske inte heller kan be sunna böner. Han får ändå samma belöning som han skulle fått när han var bofast. Profeten alaihi salam, han sa också, den som lånar folks pengar, den som tar pengar av folk med avsikt av att betala tillbaka, kommer Allah att hjälpa att betala tillbaka. Men den som tar pengar av folk med avsikt av att inte betala tillbaka, bara bränna pengarna, För den personen kommer Allah att förstöra. Subhanallah, kolla här. Hadithen finns i Bukhari. Avsikt 9. En person lånar pengar. Han är i behov. 1000 kronor. Med avsikt att jag ska betala tillbaka. Han kanske har det svårt eller någonting. Allah kommer försörja honom och hjälpa honom att betala tillbaka. För han hade avsikt. En annan person lånar pengar med avsikt av att inte betala tillbaka. Allah kommer straffa honom och förstöra hans ekonomi. Han har mål att mashallah låna pengar och samla på sig och inte betala tillbaka. Vad händer? Allah förstör den personens ekonomi. Så kolla hur mycket avsikten påverkar människan. En annan punkt som har att göra med avsikter är att al-mubahat kan bli ibadat. Saker i islam som är tillåtna eller som är vardagliga kan bli dyrkan. Vi har al-ibadat, dyrkan, och vi har al-mubahat. Det är saker som är tillåtna. Till exempel att sova. Du går hem och sover ikväll. Är det dyrkan? Är det en dyrkan? I grunden? Nej. Du dricker ett glas vatten. Är det dyrkan? Nej. Och så vidare. Du går och jobbar. Är det dyrkan? Ja. 8-5. Generellt? Nej. Men det kan förvandlas till dyrkan. Med vad? En avsikt. En god avsikt. En person som går och lägger sig med avsikten av att bli stark och pigg. Att orka gå upp och be nattbönen. Att orka gå upp och be fajr. Den här personens sömn kommer förvandlas till ibada, dyrkan. För att han gör det för Allahs skull. För att kunna dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. En person äter för att bli stark och klara av att göra någonting som Allah vill att han ska göra. Att fasta eller hajj eller någonting sånt. Att bara äta för honom blir ibada, dyrkan. Mashallah. En person gifter sig med avsikt av att vara kysk, att inte falla in i zina. Att få barn som man ska uppfostra islamiskt, som ska bli fromma människor. Att umman ska bli stor. Han får belöning. Och profeten Al-Alisam sa till och med en person kan ha sexuell samlag med sin fru och få belöning. Ha? Hasanat. Subhanallah. Sahaba sa hur, ja Rasulullah. Han sa om en person har sexuellt umgänge på haram sätt, får han inte synd. Jo. Och den som då har det på halal sätt får belöning. Mashallah. Så avsikten är väldigt viktig. Och kolla här. Man tänker en muslim dyrkar Allah. Innan han gör salah, fasta ramadan. Han dyrkar Allah lite. Några tider om dagen, eller hur? Men här, hela hans liv kan förvandlas till en dyrkan. Hans sömn, hans mat, hans gång. Hans arbete. Han jobbar för att försörja sig halal. Försörja sin fru som islam har beordrat. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: varenda sak du gör kan du få belöning för om du gör den för Allahs skull. Till och med den matbiten du stoppar i din frus mun. Den är för Allahs skull. Så mashallah, en person kan förvandla sitt liv till en hel dyrkan. Allting. En annan viktig punkt som har med avsikt att göra. Och där nämner Sa'di. Han säger att gärningar eller påbud är av två olika kategorier. De saker vi har beordrats med att göra. Eller ada, som salah, saum, zakat. Två, de saker vi har beordrats med att lämna eller ta bort. Som till exempel att ta bort någonting orent från kläderna. Najasa. Vad gäller den första kategorin. De saker vi har beordrats med att göra. Att utföra. Där måste vi ha en nia, en avsikt. Du kan inte göra salah utan nia, du kan inte fasta utan nia, du kan inte betala zakat utan nia och så vidare. Men de saker som vi ska ta bort, eller lämna tillbaka och så vidare, där behöver man inte ha en nia. Men till exempel, om du får ett barn till exempel kissar och du får urin på tröjan. Måste du ha nia för att tvätta bort kisset? Att jag ska ha nia, att ta bort något som är najis för att kunna göra salah? Nej. Det är kanske ren natur, naturligt att bara tvätta bort det. Det är äckligt att ha på kläder. Du hade ingen som helst nia. Men det är ändå korrekt. Tröjan är ändå ren. Du kan ändå be med den. Förstår ni? Och samma sak, skulder. Jag lånar 1000 kronor av min broder. När jag ska betala tillbaka de som jag är skyldig att göra så behöver jag inte ha en nia. Jag kan bara säga varsågod. Här är pengarna. Utan nia. Men han säger till Sa'di, om du har nia så får du också belöning. Eller om du har nia, tvätta bort någonting najis, att det här är najis, man får inte ha det på kläderna. Allah vill att man ska rena sina kläder. وَثِيَبَكَ فَطَحِّرْ. Du gör det för Allahs skull, då får du belöning. Du lämnar tillbaka skulden för Allahs skull. För att du är beordrad med det, då får du belöning. Förstår ni? Mashallah. En annan viktig fråga är, det finns de gärningar i islam, de flesta gärningar, där nämns ingen belöning i det här livet, utan belöningen finns hos Allah i nästa liv, eller hur? Den som jag säger så, han får Jannah. Den som jag säger så, får slott i paradiset och så vidare. Okej? Okay? Vissa gärningar, där nämner Allah subhanahu wa ta'ala belöning i det här livet. Som till exempel vad? Ja? Silat och rahim. Att vara eller ha bra relation med sin familj. Pappa, mamma, bröder, syskon, farbror och så vidare. Ha kontakt, hjälpa dem, besöka dem, ställa upp för dem. Profeten alaihissalam, han sa i en hadith att den som önskar att få ett längre liv och mera försörjning, mera pengar, ska ha bra relation med sin familj. En autentisk hadith. Så här nämnde han en belöning. Att den som har bra relation med familjen, är snäll och lyder sina släktingar och ställer upp för dem och har bra relation, får två belöningar. Ett längre liv, och de lärde sig det kan betyda antingen i år, att du lever längre i år, eller att din ålder är ju redan bestämd, 60 år, 50 år, men Allah ger baraka i de här åren. Att du kan utföra mera saker. Vissa människor som, vi sa Nawawi, han levde 45 år. Han hann göra saker som folk kanske inte hinner göra på 80 år. Förstår ni? Så en människa kan få baraka i livet. Någon kan leva 120 år, men är sjuk, otroligt upptagen, ligger på sängen, och sover bort halva livet och så vidare. Han har ingen baraka i sitt liv. Förstår ni? Så en person får längre liv och Allah ger honom mera risk, mera försörjning. Då kommer den här frågan. Får man avse att vara god mot sina släktingar med avsikt av att få de här sakerna? Eller faller in under kyrk? Att man söker någonting världsligt?
Iman.
Ha?
Alltså, det är iman. Alltså,
precis. Det är,
du söker med avsikt och tro på andra små.
Precis. Ja. Det är tillåtet att utföra dessa. Att till exempel säga jag ska vara extra snäll mot mina släktingar. För jag vill ha de här två belöningarna. Det är tillåtet. Men självklart är det bättre att ni bara tänka på Allahs belöning. Och då får du automatiskt de andra två också. Förstår ni? En till fråga som har med ni att göra. Och det är sista frågan. Som har med ni att göra. Det är. Är det tillåtet i islam att uttala sin nia? Alltså nia är någonting man har i hjärtat som vi sa. Avsikt. Behöver man uttala sin avsikt? Som vissa gör när de ska be. De står och så säger de att jag, Allah, jag avser att be fyra raka till dig. Dhuhr, wajib, fard, jag är muqim. Och så vidare. Står de och babblar jättemycket. Det finns en moskén här. Ni ser folk röra på munnen innan de säger Allahu Akbar. Är det här någonting som är rekommenderat i islam?
Nej.
Nej. Varför då? Varför då?
För att det då är det som att du, alltså, man tror att Allah inte hör en. Det är som att du ger.
Precis. Det är som att du säger att Allah inte vet vad som finns i ditt hjärta. Att du måste säga vad som din avsikt är. Som att Allah inte vet det. Alla vet redan vad du har för avsikt. Du behöver inte uttala din avsikt. Och det starkaste beviset på att man inte ska göra det är att Allah inte har sagt att man ska göra det. Och profeten alaihissalam har aldrig uttalat sin avsikt i bönen eller någonting sånt. Det enda som har nämnts är att han uttalade sin avsikt i hajj. Labbaik Allahumma bi hajj, labbaik Allahumma bi umra. Eller man säger vilken hajj man avser att göra. Så generellt man uttalar inte sin avsikt. Och även i hajj, man behöver inte göra det heller. Det var bara för att profeten som kanske ville lära sahaba och så vidare. Men man behöver då inte uttala sin avsikt. Man ska inte göra det. när man gör salah och när man fastar och så vidare. Det blir en bidda, någonting innoverat. Någonting som man har lagt till i islam. Taib, sista punkten för idag är en viktig punkt. Och det är al-hijra. Profeten alaihissalatu wassalam, han sa i hadithen här att gärningarna utförs med avsikter och varje person får det som hon avser. Den som utvandrar för Allah och hans profets skull har utvandrat till Allah och hans profet sallallahu alaihi wasallam. Och den som utvandrar för någonting världsligt eller en kvinna han vill gifta sig med får det som han eller har utvandrat till det han utvandrade till. Här nämnde profeten alaihissalatu wassalam el-hijra. El-hijra på arabiska eller på svenska betyder ett törk, att man lämnar någonting. Att lämna någonting. Och när man generellt säger hijra så menar man att utvandra från ett icke-muslims land till ett muslims land. Det är den generella yani, betydelsen av hijra. Och hijra är en av de bästa gärningar man kan göra i islam. Allah ta'ala nämner hijra tillsammans med jihad i Koranen. Och profeten a.s. sa, som det har berättats i hadith Amr ibn al-As, att han sa till honom: vet du inte att islam suddar bort allt som har skett innan? Alla synder som du har gjort hela livet. När du blir muslim suddas allting bort. Vet du inte att hijra suddar bort allt som har varit innan? Och vet du inte att hajj suddar bort allt som har varit innan? Genom de här tre gärningarna suddar bort alla synder. Kanske största gärning är att bli muslim. Och vissa säger att det är enda gången du vet 100% att du är inshallah förlåten. När du blir muslim. Som nyfödd. Den som gör hijra fi sabilillah blir inshallah också syndfri. Och den som gör hajj korrekt utan att göra fula saker och slå folk och så vidare, genom bete sig oanständigt, kommer inshallah att komma tillbaka som den dagen han föddes. Helt syndfri. Så det finns stor belöning i att göra hijra. Och det finns olika sorters hijra. En av dem är en hijra som vi måste göra varje dag. Och det är att avstå från synder. Att lämna synder. Det är en hijra som människan måste genomgå varje dag. Profeten alaihissalatu wassalam, han sa: al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Den sanna muslimen är den som inte skadar andra med sitt tal och sin hand. Wal-muhajiru man hajara man nahaa Allahu anhu. Och den som utvandrar, al-muhajir, den riktiga muhajir, är den som lämnar det Allah har förbjudit. Så en person måste lämna synder. Det här är den största formen av hijra. Och vi omges dagligen av synder. Att stå emot det här är ett krig. Att man kämpar och du får stor belöning för att göra det. En annan form av hijra är den som vi sa, att utvandra från Darul Kufr till Darul Islam. Att utvandra från ett icke-muslims land till ett muslims land. Darul Kufr, eller ett icke-muslims land, är ett land som bebos av majoriteten, eller majoriteten är kuffar, icke-muslimer. Och majoriteten av de som styr är icke-muslimer. Och vissa lärda nämner också att det inte styrs med alla slagar. Okej? Okay? Finns det lite olika yani, tolkningar på den här frågan. Men generellt, ett land, icke-muslims land, där majoriteten av folk är kuffar, icke-muslimer. Och det styrs inte med islam. Att utvandra från ett sånt land till ett muslims land. Det här är el-hijra, generellt. Sen finns det också el-hijra min bilad el-khawf ila bilad el-amn. Att göra hijra från ett land av fruktan och osäkerhet till ett land av säkerhet. Som då sahaba utvandrade från Mekka till Habasha. Mekka på den tiden var inte islamiskt. Det styrdes av kuffar som dyrkar statyer. De utvandrade till Najashi i Habasha som inte heller var muslim. Och landet styrdes inte heller med sharia. Men profeten alaihissalatu wassalam, vad sa han? Att där finns en man som inte förtrycker någon. Han är rättvis. Än ni kommer att praktisera er islam. Till skillnad från Mekka, där skulle ni ha förföljts och kanske dödas för er islam. Så det här är också en hijra, man säger hijra nisbiya. Att man liksom kan utvandra från ett icke-muslims land till ett annat icke-muslims land. Men det är mindre ondska i det landet man utvandrar till. Och som jag sa till systrarna, Till exempel i Frankrike nu. Kvinnor eller tjejer får inte ha hijab i skolan. Ingen skola, ingen, vad heter det, statlig institution får ha hijab. Okej? Okay? Så tjejer som går i nian, första ring, andra ring, måste ta av sig sjalen när de går in i skolan. Eller haram eller halal? Haram. Hon är mogen. Så i det här landet får du inte bo. Men om du flyttar till Belgien eller England, då får du ha hijab i skolan. Förstår ni? Så det är darul kufr till darul kufr. Men du kan åtminstone praktisera den här delen av religionen. Det var ett exempel. Sen finns det också, de lärde nämner, al-hijra min bilad al-ma'asi ila bilad al-ta'a. Att flytta från ett land av synder till ett land av lydnad. Det kan vara ett muslims land, men det är otroligt mycket synder. In i alkohol och prostitution och allt möjligt. Och du påverkas, dina barn påverkas. Då kan du flytta till ett annat land där folk lyder alla mer. Och den sista, att flytta från ett land av bid'a till ett land av sunna. Att flytta från ett land av bid'a till ett land av sunna. Till exempel vissa av salaf sa, du får inte bo i ett land där man förbannar sahaba. Ja? Yani, som Iran till exempel nu. Irak. Där typ de flesta är shia och man förbannar sahaba öppet. Om du pratar gott om Umar eller Abu Bakr så kan du kanske misshandla dig till döds. Ett sånt land skulle du inte bo i. Utan flytta till ett land av sunna, med ahl sunna. Där du kan praktisera din religion. Och i många av de här bid'a-länderna så hindras du från att implementera islam. Du får inte ha, kvinnan får inte ha jilbab, hon får inte ha niqab. I muslimska länder. Voilà, vi hör om vissa flyktingar som kommer. Om du har skägg, kaos, kan få värsta fängelsestraffet. Förhör och tortyr. Om du läser en bok av Ibn Taymiyyah, katastrof. Kanske 10 års fängelse. Om du säger jag är selefi, khalas. Kanske aldrig mer ser det igen. Audubillah. Vissa fick fängelse för att de spelar fotboll. De säger ni förbereder för jihad. Subhanallah. Det är muslimska länder. Och ni hörde hur det var i Tunisien innan revolutionen. De visade papper på internet. Så här, vad heter det? Polisrapport. Fulan, den här personen. Vad är hans brott? Han ber fajr i jama'a i moskén. Ja? Han går ofta till fajr i moskén. Ja? Och förhör. De berättade. Katastrof igen. Vad är det här för någonting? Så han flyttar från ett land av bidda eller förtryck till ett land där du kan praktisera religionen lättare. Och just det här är det viktiga vi kommer till då. De lärda säger att det är wajib, obligatoriskt att göra hijra om man inte kan praktisera sin religion. Wajib. Man måste utvandra om man inte kan implementera sin religion. Om det förbjuds från att be, det förbjuds från att ha skägg, kvinnor från att ha hijab och så vidare. Då måste du utvandra. Får inte stanna kvar. Och de enda som ursäktas är de som inte kan utvandra. Illa al-mustadafin. Som alla nämner i surat An-Nisa. Men de som stannar kvar och stärker kuffar och hjälper kuffar och i det fel de gör, det här är väldigt farligt. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa jag är fri från den som bor bland mushrikin. Alltså jag har ingenting med honom att göra. Alltså den som bor bland dem och hjälper dem och inte räddar sig själv och sin religion. Så det är väldigt farligt det här. Så kan man inte praktisera sin islam, så måste man flytta. Wajib. Hijra är också någonting som kommer fortsätta fram till domedagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa la yanqati'u al-hijra hatta yanqati'u tawba wa la tanqati'u tawba hatta tatla'u shams min maghribiha. Profeten alaihi wasallam, han sa hijra kommer att fortsätta så länge tawba, eller dörren till tawba, är öppen. Och tawba kommer att vara, yani, chans att göra tawba kommer finnas tills det att solen går upp från väst. Abi Dawud. Så tawba, eller hijra, finns så länge det finns tawba. Och tawba finns så länge solen inte går upp från väst. Vilket är från domedagens 10 stora tecken. Och som inte har skett. Så hijra finns kvar till strax innan domedagen. Man kan inte säga att det finns ingen hijra idag. Ja, det finns hijra. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen att hans jord är stor. Inna ardallahi wasi'a. Allahs jord är stor, bred. Man kan inte heller säga att det finns inget land att flytta till. Bara för att du inte får uppehållstillstånd i det landet du vill flytta till. Det finns jättemånga, det är mer än 40 muslimska länder, eller hur? Något av dem måste jag ändå gå och flytta till, eller hur? Många tänker, jag kan inte flytta till Mekka eller Medina. Men det finns andra länder, eller hur? Så någonstans kan man flytta. Och den som utvandrar för Allahs skull, Allah har lovat i Koranen att han kommer att försörja honom. Yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a. Allah har lovat den här personen, den som utvandrar för Allahs skull, att han kommer att finna tillflyktsorter och rikligt med uppehälle. Allah kommer försörja honom. Men det är också viktigt, när man utvandrar för Allahs skull, man gör det inte för pengar. Man gör det för att fly med sin religion. Att rädda sig själv och sina barn från kuffer. Hur många människor har inte gått vilse i de här länderna? Hur många folk var inte muslimer när de var små och idag är de kuffar? Eller hur? Vissa deras barn har gått helt vilse. Och de här som har levt i Europa, det är andra generationen, tredje, fjärde, femte. Vissa har ingenting kvar av islam. A'udhu billah. De blir en del av samhället. Så det här är väldigt farligt. Så man ska försöka fly. Och det handlar inte bara om ekonomi, utan det handlar om att rädda sig själv och sin religion. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Man taraka shay'an lillah, 'awadahu Allahu khayran min." Det som lämnar någonting för Allahs skull kommer att få någonting bättre. Det kan vara kunskap, det kan vara iman, det kan vara hälsa. Men vissa säger, jag utvandrar bara om jag får ett bra jobb. Du kanske har 20 000 i månaden i Sverige. Du flyttar utomlands, så kanske du får 5 000 i månaden. 3 000 i månaden. Men alhamdulillah, du och dina barn är säkra i islam. Vilket är bäst? Att rädda religionen är viktigast och bäst. Det kommer först. Sahaba radiallahu anhu lämnade Mekka. Vissa lämnade sina hus. Vissa lämnade alla sina rikedomar. Abdurrahman bin Auf och vissa. Allt de ägde. De var stora affärsmän. Abu Bakr och vissa. Lämnade massa rikedomar bakom sig. Och kom till Medina utan någonting. Ja? Sa de, vi utvandrar bara om det finns pengar. Lä. Är ni för Allahs skull? Så hijra är någonting viktigt, riktigt stort i islam. Och någonting viktigt. Och en viktig sak här är att om någon nu får för sig att göra hijra, att flytta till ett muslims land, så är det någonting bra, mashallah. Men har man väl flyttat, så får man inte flytta tillbaka. Profeten alaihissalatu wassalam, han sa till vissa av sahaba, när de, ni vet sahaba som utvandrade från Mekka till Medina, när de erövrade Mekka, så sa han till de här sahaba, ni får inte stanna mer än 3 dagar. Och här bevisar de att de lärde sig att den som har gjort hijra får inte flytta tillbaka till det landet han utvandrade ifrån. Även om det har blivit muslimskt. Ja, ni flyttar från Sverige till ett muslimskt land. Sverige blir islamiskt. Får ni flytta tillbaka? Nej. För det är också att man typ, när man gör hijra går man upp till en hög nivå. När man går tillbaka så faller man. Därför ska man inte flytta tillbaka till det land som man har flyttat ifrån. Och därför är det en jättestort val att göra hijra. Den här avsikten, jag ska göra hijra, jag ska aldrig komma tillbaka till Sverige. Eller bara komma tillbaka på besök 2-3 dagar. Men har man gjort det här valet, så får man inte komma tillbaka. Och därför så sa Sheikh Muqbil, Allah yarhamuhu, till oss. Han sa till oss i Mekka. Det var vissa som sa, jag har utvandrat från USA till Saudi och nu mitt visum är slut, jag måste åka hem. Han sa, istället för att göra så här, så ska man göra avsikt att fly med sin religion. Att rädda sin religion. Att fly från ondska. Och säkra sin religion. Al-firar min al-fitna. Och har man stadgats i ett muslims land, man känner, här kan jag stanna, här kan jag bo. Jag har fått liksom uppehållstillstånd resten av livet. Kanske få till och med pass eller någonting. Och man känner att här kan jag leva. Jag kommer inte bli utvisad eller någonting. Och blir jag utvisad kan jag flytta till det här landet. Eller någonting sånt. Då kan du göra avsikt. Nu gör jag hijra. Jenny, du flyttar från Sverige till Yemen, Saudiarabien, Indonesien. Och efter 10 år, mashallah, du öppnar en affär och du stadgar dig, du har ett hus. Du säger, nu gör jag hijra. Nu ska jag aldrig åka tillbaka till Sverige. Förstår ni? Så att man, för det här misstaget finns. Jag vet vissa som bara, de har blivit peppade, hypade. Jag ska göra hijra från Sverige. Sen, kallas, vi som är tas ut, de skickas tillbaka. Och ser de här i flera år. Det funkar inte. Så gör man någonting, ska man göra det korrekt. Och det är sant att egentligen de här muslimska länderna borde ta emot. Och säger du hijra, vi tar emot dig, du får stanna. Så var det ju förr i tiden. Det fanns inget uppehållstillstånd eller pass eller någonting, utan du fick ju bo var du ville. Men idag så ser världen annorlunda ut. Så man ska vara försiktig med det här. Det är en stor grej att göra hijab. Men det är någonting väldigt viktigt, som vi sa. Och en av de viktigaste gärningarna i islam. Och försöka flytta härifrån. Rädda sig själv och sin familj. Bi'idhnillah, inshallah ta'ala. Och här slutar vi för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.